Jag hälsar alla varmt välkomna tillbaka till den här serien Vad är kristendom? Vi återupptar serien alltså ikväll och fortsätter där vi slutade förra terminen. Vi har nått fram till läran om Kristus och talade sist om den tjänst eller det ämbete som Kristus utför. Vi har talat om hans profetiska ämbete och vad det innebär. Och sedan kom vi in på hans prästerliga tjänst eller det prästerliga ämbete som Kristus utför. Vi har försökt förklara vad som menas med en präst, en offerpräst, och vad det innebär att Kristus är vår offerpräst eller vår överste präst. Och nu ska vi ikväll börja med att säga något om det offer som enligt gamla förbundet skulle offras. Vilken betydelse dessa gammaltestamentliga offer hade. Eftersom det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna borttaga synder, så står det i Hebreerbrevet 10:4, så kunde inte heller de gammaltestamentliga offren vinna försoning för synderna. Men ändå var de inte onyttiga och gagnlösa för folket. De var ju skuggor av det tillkommande goda. Och de hade sitt värde och sin kraft av det som skuggan avbildar. De var skuggor av Kristi offer på Golgata. De förebildade Kristi offer. Och det är ju det märkliga med gamla förbundets offer, att skuggan finns där redan innan fullbordan har ägt rum. Och i kraft av fullbordan, Kristi offer, som kommer först senare i tiden, så har Kristi offer kraft och verkan redan under gamla förbundets tid. Om vi tänker på ett bevis, ett guldbevis som en regering kan ha, ett bevis på att den äger en så stor guldreserv, så är det ju på det viset att värdet av ett sådant papper garanteras ju av det guld som regeringen har i sin skattkammare. Och på samma sätt så garanterades det gammaltestamentliga offrens värde av Guds eget offer på korset. Det gammaltestamentliga offren var medel genom vilka Kristi offers förtjänster erbjöds åt de troende. Genom sin egen förtjänst försonade inte dessa offer synden. Det gick inte. Bockarna och kalvarna som offrades i mängd kunde inte genom sin egen förtjänst försona en enda synd. Men så som skuggor av Kristus, av Kristi offer, så erbjöd dessa offer den förlåtelse som vanns på Golgata kors genom Kristi offer. Och sålunda är offren i gamla förbundet till det yttre offer, men till sin verkan så är de medel för nåden, nådemedel eller sakrament. Detta är det första vi vill säga ikväll. Betydelsen av det gammaltestamentliga offren. Sedan ska vi gå in på vår överste prästs verk. Vad är det som Kristus såsom präst, såsom överste präst har gjort? Då ska vi först stanna inför begreppet lösen. Lösen. För att försona den syndiga människan med Gud så måste vår överste präst betala lösen. Ge en lösen som var tillräcklig och godtagbar för Gud. Och för en sån lösen räckte det inte med silver och guld. Vi läser i 1 Peter 1:18 att silver och guld, det går inte. inte. Det räcker inte för att återlösa en människosjäl. Återlösningen av en enda människosjäl kostar så mycket att alla denna världens skatter inte räcker till för att åstadkomma denna lösen. Och här har den rike inget företräde framför sin fattige granne. Hans miljoner kan inte vinna Guds nåd och köpa honom en plats i himlen. Vi läser i Psaltaren 49, vers 7 till och med 9. De förlitar sig på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen återlösa eller giva Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid. Inte heller kan, som vi nyss sa, tjurars och bockars blod borttaga synder. Hebreerbrevet 10:4. Och inte ens om man offrar människor. Om man offrar en människa, så är det tillräckligt dyrbart. Vi läser i Mika 6:7. Ska jag giva min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ? Nej. Och den djupaste sorg i hjärtat och verkligt ångerfulla tårar kan inte heller utstryka våra överträdelser. Om vi hade aldrig så många goda gärningar, så kan de inte gottgöra för en enda synd som vi har begått. Endast Gud kan försona världen med sig själv. De synder vi begår, de kan ju tyckas ganska små för oss. Men eftersom de har begåtts mot Gud, mot dig alena har jag syndat, Psaltaren 51:6. Eftersom de har begåtts mot Gud, så måste den skuld de medför beräknas efter storheten hos honom mot vilken de har begåtts. Och likaså måste värdet av offret för synden kunna mäta sig med storheten hos honom som skall försonas därigenom. Inte djur och inte människor, inte en människa, utan endast Gud kan gottgöra och utplåna vår syndaskuld och försona oss med Gud. Om Kristus inte hade varit sann Gud, då skulle hans liv och död inte ha varit en tillräcklig lösen för våra själar. Men, andra Korinthierbrevet 5:19, Gud var i Kristus försonande världen med sig själv. Därför bestäms värdet av Kristi lösen inte av hans lidandes långvarighet och intensitet, utan av det faktum att han var och är sann Gud. Luther säger, och detta citeras i Konkordieformens 8:e artikel: vi kristna måste veta att om Gud inte är med på vågen och bestämmer utslaget, vi i vår skål skulle sjunka och gå förlorade. Härmed menar jag, om det inte får heta att Gud har dött för oss. Vi vet att man ibland i kyrkans historia har sagt, nej, vi kan inte gå med på att Gud har dött för oss. Vi kan gå med på att säga att Kristus har dött för oss, eller Guds son har dött för oss, men inte att Gud har dött för oss. Detta tar redan Luther upp, och det citeras i bekännelseskrifterna. Om det inte får heta att Gud har dött för oss, utan bara en människa, så är vi förlorade. Men om Guds död och detta att Gud har dött lägges i vågskålen, så sjunker den och vi går i höjden som en lätt och tom vågskål. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidan 640. Det var något om begreppet lösen. Det är viktigt att känna till. Så kommer vi till begreppet gottgörelse eller tillfyllestgörelse. Vi använder här termen gottgörelse. Vår överste präst Kristus måste göra två ting för att försona människan med Gud. Han måste tillfredsställa det krav som Guds helighet ställer, och han måste tillfredsställa det krav som Guds rättfärdighet ställer. Han måste tillfredsställa det krav som Guds helighet ställer, och det gör han genom sin aktiva lydnad. Och han måste tillfredsställa det krav som Guds rättfärdighet ställer, och det gör han genom sin passiva lydnad. Här får vi alltså två viktiga begrepp: Kristi aktiva lydnad och Kristi passiva lydnad. Ska vi först tala något om Kristi aktiva lydnad till vår gottgörelse. Och det tar alltså sin utgångspunkt i Guds helighet. Gud är helig, och han skapade människan helig och kräver att människan är och förblir helig. Läs 3 Mosebok 19:2 eller Matteus 5:48. Och därför måste människan fullkomligt hålla Guds lag. Men det gjorde hon inte. Och efter syndafallet kan ingen människa göra det. Vi läser i Predikaren 7:21. Ty ingen människa är så rättfärdig på jorden att hon gör vad gott är och inte begår någon synd. Utan en fullkomlig uppfyllelse av lagen är en försoning med Gud omöjlig. För att tillfredsställa Guds lags krav och gottgöra för våra brott och våra tillkortakommanden, så blev Guds son människa. Han blev vår ställföreträdare. Han ställdes under lagen för att han skulle hålla och uppfylla lagens alla krav till punkt och pricka i vårt ställe. Galaterbrevet 4:4-5, Matteus 5:17, Matteus 3:15. Och detta gjorde han. Ty han är, som det står i Romarbrevet 10:4, han är lagens ände, lagens slutmål. Under hela sitt liv höll Jesus lagen fullkomligt, inte för sin egen skull, utan för oss som var under lagen. Genom sitt heliga liv tillfredsställde han alla de krav som Guds helighet ställer med avseende på oss som var under lagen. Och denna hans laguppfyllelse, denna hans aktiva lydnad, är den ena delen av Kristi lösen och offer till vår försoning med Gud. Den andra delen, det är Kristi passiva lydnad. Och nu ska vi säga något om den. Den tar sin utgångspunkt i Guds rättfärdighet. Gud är rättfärdig. Han kan inte överse med synd. Psaltaren 5:5-6. Ingen synd är förlåten såvida den inte är gottgjord, inte är sonad. Och gottgörelse vinns genom att man lider straffet. Utan full soning av synden så är försoning med Gud omöjlig. Men eftersom en människa inte kan göra detta, så tar Kristus också här människans plats. Jesaja 53:6. Herren lät falla på honom alla svår missgärning. Jesaja 53:5. Straffet lades på honom för att vi skulle få frid. 1 Petri 2:24. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. Och sålunda blev han, Galaterbrevet 3:13, en förbannelse för vår skull. Gud visade att han var rättfärdig genom att bära straffet. Genom att Kristus fick lida för våra synder. Romarbrevet 3:25. Han hade inte varit rättfärdig om inte straffet hade blivit utmätt. Hans rättfärdighet kräver att världens synder sonas, att de gottgöres om de ska förlåtas. Och eftersom Kristus fullkomligt gottgjorde för människornas alla synder genom sitt dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck, 1 Petri 1:19, och att det var fullkomligt gjort, det bevisades av hans uppståndelse från de döda, så tillräknar Gud oss inte längre synderna, 2 Korinthierbrevet 5:19, utan han har förlåtit dem för Jesu Kristi skull alena. Genom sitt ställföreträdande lidande och död har Kristus sålunda tillfredsställt det krav som Guds rättfärdighet ställer med avseende på det straff som människan måste lida för sina synder. Kristi passiva lydnad är just detta, att Kristus har lidit straffet för synden i vårt ställe. Och denna passiva lydnad är den andra delen av den lösen som Kristus betalat till återlösningen av våra själar. Det är viktigt att man håller samman dessa båda ting, Kristi aktiva lydnad och Kristi passiva lydnad. Det har förekommit i väckelsens historia att somliga har förnekat Kristi aktiva lydnad och sagt att det räcker med hans passiva lydnad. Och andra har betonat endast den aktiva lydnaden och glömt bort den passiva. Men båda är nödvändiga för gottgörelsen, för vår försoning. Så ska vi gå in på den allmänna återlösningen. Att återlösningen gäller alla, att den är allmän. När Paulus skriver: Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne, Efesierbrevet 5:25. Då menar han inte att återlösningen var begränsad till församlingen, till de troende bara, till endast de utvalda. Till fastän det är sant att dessa är de enda som verkligen får gagn av Kristi återlösning, dessa är de enda som inte förkastar Kristi återlösning i otro, så lär Bibeln ändå mycket tydligt att Kristus återlöste alla människor. Han är Guds lamm som borttager världens synd, Johannes 1:29. Han är försoningen för våra synder, ja, men inte allenast för våra, utan och för hela världens synder. 1 Timoteus 2:6. Han försonade världen med sig själv, 2 Korinthierbrevet 5:19, genom att inte tillräkna dem deras synder. Till och med de som går slutligt förlorade i helvetets eld var dyrt köpta av honom. I 2 Petri 2:2 läser vi om dem som förnekar den herre som har köpt dem. Han har alltså även köpt dem som förnekar honom. Kristus smakade döden för varenda människa, Hebreerbrevet 2:9. En har dött för alla, och därigenom har alla dött. Alla människor har alltså återlöst, men inte änglarna. Ingen återlösning har skett av de fallna änglarna. Men människorna, alla människor, har återlösts genom en fullkomlig återlösning. Till och med den uslaste bland människorna har återlöst. Till och med den värste brottsling, till och med Hitler eller Stalin eller någon annan fruktansvärd diktator, till och med de har köpts tillbaka genom Kristi dyra blod. Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste, säger Paulus, 1 Timoteus 1:15. Så ska vi gå in på återlösningens frukter. Vad blir nu följden av Kristi återlösning? Vad är återlösningens frukter? I Luthers förklaring till andra trosartikeln bekänner vi att Kristus har återlöst oss, för det första från synden, för det andra från döden och för det tredje från djävulens våld. Det är återlösningens frukter. Vi har blivit återlösta från synden, från döden och från djävulens våld. Och då måste vi ju närmare göra klart för oss vad detta innebär. För det första, vad innebär det att Kristus har återlöst oss från synden? Innebär det att synden finns nu inte mer i världen? Nej. Synden finns alltjämt i världen, alltjämt i vårt onda kött. Vad innebär det då? Ja, låt oss se vad skriften säger. När vi syndar, gör en synd, när vi har begått en synd, vad blir då följden? Jo, då står vi med skuld inför Gud. Romarbrevet 3:19. Men skulden har nu lagts på Kristus och tillräknats honom. Herren lät falla på honom allas vår missgärning, Jesaja 53:6. Vi har syndat, men den skuld som vår synd medfört, den har Kristus tagit som sin. Och sålunda har han som inte visste av någon synd, för oss gjorts till synd, för att vi som är skyldiga ska förklaras rättfärdiga genom honom. Andra Korinthierbrevet 5:21. Vi tillräknas Kristi rättfärdighet. Och eftersom Kristus bar vår skuld, så tog han också på sig vårt straff. Han blev en förbannelse för vår skuld, Galaterbrevet 3:13. Han blev slagen, krossad för våra missgärningars skull, Jesaja 53:5. Han led vår död, Hebreerbrevet 2:9. I vårt ställe led han vad vi hade förtjänat, och sålunda är vi fria från syndens förbannelse och straff och kan se framåt emot att möta vår Gud utan fruktan och bävan. Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Han behöver icke frukta och bäva inför mötet med den helige guden. Detta står i Johannes 5:24. Tron på Kristus driver ut ur, förjagar bort ifrån hjärtat all fruktan för dom och straff. De yttre följderna av synden då, ja, de förblir förvisso. Till exempel mödosamt arbete, vedermöda, sjukdom, smärta, lekamlig död. Det finns ju en del svärmare som menar att om man är en rätt kristen, ett rätt Guds barn, en rätt troende människa, så finns inte längre någon smärta eller vedermöda eller sjukdom. Det är tecken på otro om sådant finns kvar, som har förvanskat Guds ord. Vi läser i skriften: aposteln styrkte lärjungarnas själar i det de förmanade dem att stå fasta i tron, och sade dem att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. Apostlagärningarna 14:22. Att vara en lärjung innebär inte att vedermödan, bedrövelsen, är borttagen. Det står ju att det som står inför tronen och inför lammet, de kommer ur den stora bedrövelsen. Och det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. Men dessa yttre följder av synden, de ska inte längre betraktas av Guds barn som straff för synden, utan det är frågan om faderlig tuktan avsedd för vårt bästa. Vi läser: det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som är söner. Till var finns den son som inte blir agad av sin far? Hebreerbrevet 12:7. Det kors vi får bära har ett tuktande, ett pedagogiskt värde. Hebreerbrevet 12:11, där läser vi: väl synes all aga för tillfället vara inte till glädje utan till sorg, men efteråt bär den för dem som har blivit fostrad därmed en fridsfrukt som är rättfärdighet. Av naturen så är vi människor syndens tjänare, syndens slavar. Vi kan ingenting annat än synda. Romarbrevet 7:14. Men Kristus har återlöst oss från syndens herravälde och syndens träldom, från en vandel i fåfänglighet, från ett liv som styrs av synden. 1 Petri 1:18-19. Kristus har utgivit sig själv för oss till att återlösa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig ett egendomsfolk som beflitar sig om att göra vad gott är. Titus 2:14. Det är frågan om en befrielse, inte från synden så att synden inte längre finns där, men från syndens herravälde, från syndens träldom. De som tror på Kristus, de är helgade genom tro, så att de inte behöver och inte vill låta synden regera i sina dödliga kroppar. Synden skall inte ha herraväldet över dem. Över dem som genom tron är nådens barn, som står under nåden. De som förtröstar på Guds nåd och vet att de genom Guds nåd allena har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Romarbrevet 6:12-14. Kristus har dött för alla, på det att de som lever inte mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. 2 Korinthierbrevet 5:15. Visst har också det troende allt jämt kvar sin gamla onda natur. Den natur som har begärelse mot anden. Galaterbrevet 5:17. Den natur som inte gör vad den nya människan vill. Romarbrevet 7:14-21. Men fastän det troende syndar dagligen, så gör tron på Kristus det möjligt för dem att stå emot synden. så att synden inte får herraväldet över dem. Så att de inte kommer in under syndens träldom och fångenskap. Tillbaka in i andlig död. Därmed har vi klargjort vad som menas med att Kristus har återlöst oss från synden. Den andra frukten, det var detta att Kristus har återlöst oss från döden. Vi är återlösta från döden. Vad betyder det? Ja, vi måste då först påminna oss om vad som menas med döden. Döden betyder skilsmässa. Andlig död betyder hjärtats eller själens skilsmässa från Gud. Vi läser i Jeremia 17:5 om det andligt döda, att de skiljer sig eller viker bort med sitt hjärta från Herren. Lekamlig död, det betyder själens skilsmässa från kroppen. Och evig död betyder kroppens och själens eviga skilsmässa från Guds salighet och Guds saliga närvaro. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden. Matteus 25:41. Andlig död består alltså i det att människans hjärta är skilt från Gud genom överträdelser och synder. Hennes hjärta, hennes inre, är andligt dött genom överträdelser och synder. Och människan saknar så som andligen död sann fruktan för Gud och sann kärlek till Gud. Hon förtröstar inte på Gud. Om Kristus inte hade återlöst oss från synden, så kunde vi aldrig förtröstansfullt tro på Gud till våra synders förlåtelse. Och vi kunde inte rätt frukta och älska honom. Men nu har han återlöst oss från döden, denna förskräckliga skilsmässa från Gud. Vi skulle ha förblivit i förtvivlan och andlig död om inte Kristus hade återlöst oss från döden. Men återlösningen genom Kristus gör att vi tror på en barmhärtig Gud som förlåter synder. Och därigenom har Gud genom detta evangelium gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder, skriver aposteln. Ja, han har uppväckt oss med honom. Det finns i brevet 2:5-6. Och denna levande görelse från den andliga döden, denna uppväckelse, kallas i Bibeln för den första uppståndelsen. Den första uppståndelsen som är skild från den andra uppståndelsen, det vill säga den kroppsliga uppståndelsen. Och i Johannes 5:25 talas om just denna första uppståndelse. Och i Johannes 5:28 om den andra uppståndelsen. Och det är Uppenbarelseboken 20 som dessa termer används, den första och den andra uppståndelsen. När alltså evangelium om nåden i Kristus gör oss levande, upptänder tro, uppväcker oss från den andliga döden, då är vi med om den första uppståndelsen. Och de som har del i den kommer inte under någon dom. Då blir den kroppsliga uppståndelsen inte ett möte mellan kropp och själ som följes av gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden. Då väntar inte den eviga döden, den eviga skilsmässan. Utan tvärtom, det som har del i den första uppståndelsen, över dem har den andra döden, den eviga döden, ingen makt. Utan de har evigt liv och kommer inte under någon dom. De har övergått från döden till livet. fastän vi nu genom tron på Kristus har återvunnit det andliga livet, så är vi likväl underkastade den yttre döden, den lekamliga döden. Det ser vi redan av första Moseboks tredje kapitel, och det läser vi om också i Hebreerbrevet 9:27. Eftersom nu människan inte var skapad till att dö utan till att leva, så erfar människan en naturlig skräck för döden. Det är inte konstigt att vi förskräckes och rädes inför döden. Men Kristus gör alla dem fria som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom, Hebreerbrevet 2:15. För kristna så är den lekamliga döden inte längre ett straff, utan endast en förändring av existensform. En förändring till det bättre. Det är en genomgångsväg, en passage bara, som leder oss till Guds underbara boningar i himmelen. Saliga är de döda som dör i Herren här efter, Uppenbarelseboken 14:13. Och när man vet att himmelen väntar där bortom, då skrämmer inte tanken på döden. Men när vi inte ser evangelium, utan istället oss själva och Guds lag, då skrämmer döden. När vi ska se på evangelium, och där ser vi att dödens udd är bruten. Du död, var är din udd? Du död, var är din seger? Döden har förlorat sin seger. Första Korintherbrevet 15:55-57. Och så kan vi säga med Paulus: väl längtar jag efter att få bryta upp och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre. Filipperbrevet 1:23. Det är detta hopp, hoppet om evigt liv för Kristi skull alena, som hjälper oss att övervinna den naturliga rädslan inför döden. Den eviga döden, den har ingen makt över det kristna. Till Kristus har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium. Andra Timoteus 1:10. Och det som tror på honom skall aldrig någonsin dö, Johannes 11:26. Utan har evigt liv, Johannes 3:16. Och sålunda har Kristus återlöst oss från den eviga döden. Och därmed har vi klargjort vad som menas med detta andra, att Kristus har återlöst oss från döden. Och så det tredje och sista ikväll, det var att Kristus har återlöst oss från djävulens makt. Kristus har återlöst oss från synden, från döden, och nu för det tredje, från djävulens makt. Det är genom synden som djävulen har makt och fick makt över människan, första Moseboks tredje kapitel. Och därför är den som begår synd av djävulen, första Johannes 3:8. Den som gör synd, den som begår synd, han är av djävulen. Djävulen som försöker säkra sitt herravälde över människan genom att fresta henne och leda henne allt djupare in i synden, i syndens träsk. Första Thessalonikerbrevet 3:5. Och på grund av vår syndighet så är vi ytterst hjälplösa gentemot dessa frestelser. Och djävulen har också makt att anklaga oss inför Gud dag och natt, Uppenbarelseboken 12:10. Och vad ska vi säga när han anklagar? Vi kan inte förneka hans anklagelser och säga att de är ojusta, de är osanna. Vi kan inte förneka hans anklagelser. Just därför står det då i skriften. Just därför uppenbarades Guds son att han skulle göra om intet djävulens gärningar. 1 Johannes 3:8. Och han gjorde det. Han gjorde det när han som vår ställföreträdare framgångsrikt motstod djävulens frestelser. Matteus 4:3-11. Och vidare när han genom sin ställföreträdande död helt betalade straffet för vår skuld. Och fastän denna befrielse från djävulens makt har åstadkommits för precis alla människor, så är det bara de som tror på Jesus Kristus som har gagn av dem. Bara de som är fasta i tron, som tror på honom, de kan stå emot och övervinna djävulens frestelser. 1 Petri 5, 8-9, Efesierbrevet 6, 11 och Jakob 4-7. Och även om de på grund av sitt svaga kött alltjämt faller i synd, så kan djävulen inte anklaga dem inför Gud. Ty Kristus är nu deras försvarare. 1 Johannes 2:1-2. Syndar vi så har vi en försvarare. Och ingen kan anklaga Guds utvalda, står det, Romarbrevet 8:33. Det var genom synden som människan drog på sig skuld och straff. Och därigenom blev hon underlagd den andliga döden, den kroppsliga döden, den eviga döden. Därigenom kom hon under djävulens våld. Men genom att återlösa oss från synden så befriade Kristus oss ifrån allt detta. Amen.